Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Idag ska vi prata om processad mat. Och också om oprocessad mat, eller hur? Vi ska specifikt diskutera en ny studie. Men också diskutera lite överlag vad det innebär och vad vi vet sedan tidigare kring hur processad mat påverkar hälsan.
Mm.
Vad vet vi sedan tidigare?
Det vi vet sedan tidigare är väl att det har funnits en lång rad att till att börja med djurstudier som jag tror vi har pratat om förut i podden. Djurstudier som innebär att man kan ju vara intresserad av att studera fetma på olika sätt, och då använder vi vanligtvis möss eller råttor för att studera det, och standardsättet att göra dem feta har varit just processad mat. Eller cafeteriadieten som man kallar det.
Cafeteria-dieten.
Ja. Vi kommer gå in på specifikt hur det ser ut i den här studien som är väldigt spännande. För den är spännande för att den är utförd på människor.
Mm.
Och det vi vetat från människor tidigare, ja, det har kommit ut faktiskt nu bara helt nyligen så kom det ut två studier. En i Biomedical Journal som handlade, det var två stycken epidemiologiska studier som visade tydligt att just processad mat ökar risken för hjärtsjukdom eller markörer associerade med hjärtsjukdom och dödlighet av alla orsaker då. Det är två olika studier som kom ut i år.
Yeah.
Men det är en stor skillnad mellan epidemiologiska studier och kliniska. Och den här studien som vi går igenom idag svarar ju på just den frågan.
Vi kanske bara ska definiera det lite grann. Att epidemiologiska studier eller observationsstudier innebär att man har liksom tittat på jättemånga människor. Och de kanske har svarat på olika enkäter.
Ja,
kring hur de äter. Och sen så får man dra slutsatser kring deras hälsa.
Mm.
Utifrån det. Men i en klinisk studie så gör man ett experiment med en grupp.
Ja.
Och faktorerna är då kontrollerade. Jag vill också att vi bara ska prata lite om det här med kvaliteten på maten.
Mm.
För det är ju någonting som vi har, liksom, som man förespråkar inom liksom, paleokosten. Att det är det viktigaste för att bygga hälsa. Mm. Och där är det ju liksom att förebygga fetma är en del i det. Och hjärtsjukdom såklart, förebygga det också. Och andra hälsomarkörer. Och man har ju inom paleorörelsen liksom inte pratat så mycket om fördelningen mellan fett, kolhydrater och protein. Utan att det kommer hälsa med på köpet.
Mm.
Och på något sätt så tycker ju vi att den här studien ytterligare styrker det. Så det är väl en viktig sak att säga. Så, varför den är betydelsefull. För den styrker det som vi redan har sagt under lång tid.
Mm. Och den visar lite detaljer bakom kulisserna i kroppen. Vad som sker när man äter på de två olika sätten som studien beskriver.
Mm.
Men det man studerar specifikt är ju just den här kategorin processad mat. Och vi har tidigare varit ganska ospecifika med vad processad mat innebär. Och i studien så kallas det för ultraprocessad mat. Det som vi normalt sett menar med processad mat.
Ja, precis. Men vi har ju skrivit om det som en del av autoimmun handbok också. Då har vi kallat det som här kallas för ultraprocessad mat, har vi kallat för processad mat.
Mm.
Så att det är egentligen samma sak. Men det är ju att det inte är hela råvaror utan beståndsdelar av råvaror.
Mm.
Som man då bakar ihop till någonting som liknar hela råvaror. Som ser ut som det skulle kunna vara det.
Mm.
Och sen att det är tillsatser och så i.
Ja, precis. Det finns ju det här systemet man har använt i studien som kallas för NOVA-systemet. Som delar in livsmedel i fyra olika kategorier. Där, ja, hur var det?
Ja, nej, men den delar upp det i grupp 1, 2, 3 och 4. Och grupp 1 är den helt oprocessade maten. Det är ju hela livsmedel, grönsaker, rotfrukter, frukt, kött, fisk, fågel, nötter, alger, vatten. Och sen har man grupp 2 som är mera processade kulinariska ingredienser som oljor och smör, salt, socker. Det är sånt som man inte äter separat utan man tillsätter det till maten när man lagar mat. Och det är ju också delvis då processat. Men så. Och sen är det grupp 3 och då är det processad mat där man har tillsatt de här ingredienserna till mat och kanske konserverat det till exempel. Att man har gjort fisk på burk eller grönsaker på burk eller ostbröd. Ofta har syftet varit att öka hållbarheten och kanske skapa någon god produkt. Men sen har vi då grupp 4 och det är den ultraprocessade maten. Och det är den som är den som man studerar i den här studien. Och då är det att man har liksom delat upp matens beståndsdelar i olika smådelar. Till exempel då att man tillför laktos, casein, veteprotein, gluten separat.
Mm.
För att efterlikna då de riktiga livsmedlen. Och sen så är det olika andra ingredienser. Som sojaprotein till exempel. Som har också processats.
Mm.
Och tillsatser. Då emulgeringsmedel, smakförstärkare, färgämnen. Alla de tillsatserna som vi inte då inkluderar heller i paleokost.
Jag tror att det är, Om man ska liksom bara ringa in vad som är det övergripande syftet, så det övergripande syftet med just ultraprocessade maten är ju liksom att skapa en matprodukt kring ett märke där ingredienserna är så billiga som möjligt, belöningsvärdet är så högt som möjligt och försäljningen är så hög som möjligt. Så att, och alla de här ingredienserna som du nämnde tillsammans är använda utav matkemister för att skapa just en sån produkt. Så att det är det som skiljer. Det kan se ganska likt ut på ytan. Men en ultraprocessat livsmedel har alla de här egenskaperna. Det är också stabilitet på hyllan, att det håller länge. Så att det skiljer sig kraftigt från den tidigare kategorin som är processade, i och med att just det här smaklighetsoptimeringen som sker när man skapar en matprodukt, det är det som skiljer kategori 3 från 4. För att jag tror att vi inom paleokosten tillåter ju ändå delvis processade livsmedel som salt och vissa raffinerade smaktillsatser, smör, kokosolja som är delvis raffinerade, och även grönsaker på burk och ansjovis och sådär. Så att där finns ju visserligen råd om att minimera den typen av ingredienser. Men de finns ju fortfarande där, och det bygger ju på en hypotes från vår sida att det är just den här fjärde kategorin av ultraprocessade märkesprodukter som är den farliga kategorin. Och det visas ju också i den här studien att det är ju inte rena kategorier, utan jag tror att det var omkring 80% oraffinerade råvaror, och jag kommer gå igenom lite av det sen, men det ingår ju även lite processat i den oprocessade gruppen, och det ingår också vissa saker som inte är ultraprocessade i den ultraprocessade kategorin.
Ja, så. Det blir så här, vad är det övervikt på?
Ja.
Och det kanske är så också när man säger så här, ja, men du ska titta på innehållsförteckningen i det du köper och se om du känner igen de sakerna som är i.
Mm.
Men om det liksom står att det bara är saker som är delar av livsmedel, liksom vetestärkelse istället för vetemjöl, eller nu kanske folk inte äter det, de äter paleokost, men ändå att det liksom, det är det som man kan hålla utkik efter då. Och sen också att det oftast marknadsförs väldigt liksom intensivt. Det är också en del av definitionen här. Och det är ju också väldigt intressant, för det gör man ju inte med en sötpotatis.
Nej.
Den bästa sötpotatisen liksom, så sätter man jättesnyggt märke på den liksom. Speciellt namn.
Men skulle jag gå igenom några dagar, bara för att få en bild av lite vad försökspersonerna åt?
Absolut.
När de var inlagda.
Jag kan bara säga att vi kan länka till den. För det finns ju jättefina bilder på exakt vad de ätit också.
Men jag tar bara lite, jag tar första dagen bara, säger vi då. Ja, men då den första måltiden på dagen var en frukost bestående av mjölk och sådana här Cheerios, som är en slags cerealier.
Ursäkta, vilken kategori är vi på nu?
Ultraprocessad. Ja. Och det är någon slags havreringar med mjölk. Till det som åt dem en muffin med lite margarin i en skål bredvid. Och sen lite tillskottsfibrer som man har för att få upp fiberinnehållet till att matcha den oprocessade maten. Så att det inte skilde när det gäller fetter, proteiner, kolhydrater och fibrer. Det var matchat. Lunchen var ravioli med två vita brödmackor, några havrekakor, lite margarin, sen en lemonaddryck som heter Crystal Light och fibertillskott, parmesanost till det. Och sen middagsmaten var någon form av majs med processat potatismos, färdig potatismos, en burkköttprodukt som heter Tyson Steak. Sen var det också den här lemonaddrycken Crystal Light, det var fibertillskott och lite chokladmjölk. Och ja, det var den första dagen med ultraprocessat. Om man ska istället då titta på den första dagen med oprocessat, så var det då till frukost en grekisk yoghurt med lite olivolja, salt, valnötter, bananer och äpplen, lite jordgubbar till och nötter. Så till lunch hade man en sallad bestående av spenat, lite vindruvor ser ut att vara där, solrosfrön, en vinägrett, och kycklingbröst i. Sen var det också små, lite bulgur, och det var ja, ungefär så, en till lunch. Och sen till middag den första dagen så var det då ris, pilafris, basmati, lök, vad heter det? Paprika, ångad broccoli och någon köttbit, lite apelsin, tomatsallad med gurka, en vinägrett, lite solrosfrön, pekannötter ser det ut att vara. Och en mager biff, stek i skivor. Så såg de två första dagarna ut. Så man får en liten bild av hur det såg ut. Så man,
Nej men, precis. Det, och studien, den innefattade då 20 patienter. De delades upp i två grupper och så åt de på det ena sättet under 2 veckor och på det andra sättet under 2 veckor. Så skiftades det var 10 personer i varje grupp. Så vissa åt ultraprocessat först och andra åt oprocessat först. Men båda grupperna åt ju båda kategorierna. Och sen hade man försökt göra dieterna så lika som möjligt i termer av kalorier, socker, fett, fibrer och makronutrienter, alltså fett, kolhydrater och protein. Så att det var ju därför som du sa, som man hade tillsatt fibrer säkert, för att den oprocessade maten var så pass fiberrik, så var man tvungen att sätta till det. Så att det är ju ett sätt liksom att kontrollera för de här faktorerna, och då blir det ju bara de faktorn av att det är ultraprocessat som är skillnaden, så att säga. Kan du gå igenom lite av resultatet då?
Ja, det främsta i resultatet var skillnaden i energiintag. Alltså hur mycket de åt då. Och det var lite intressant att se. För att, om man ska sammanfatta det, så var det så att de med den ultraprocessade maten åt 508 kalorier mer per dag i början av perioden, alltså den första veckan. Och så den andra veckan så åt de 459 kalorier mer per dag. Men det här var inte för jämnt fördelat över dagen, utan en majoritet av kalorierna kom på frukost och lunch. Medan det inte var någon signifikant skillnad på middagsmaten. Jag vet inte om du nämnde det, men det var ju en timme man hade på sig att äta då på varje måltid. De fick 3 måltider per dag plus snacks emellan måltiderna. Och snacks är man ingen skillnad i energiintag heller mellan grupperna. Men under den där timman då så fick man en föreskriven måltid som låg på tallriken, och sen så fick man... Instruktionen var att ät så mycket du vill. Alltså ät tills du är mätt och nöjd. Och sen kan du lämna bordet. Och då såg man att personerna som åt ultraprocessade åt 124 kalorier mer till frukost än den oprocessade gruppen. Eller samma personer som åt när de åt oprocessat. Till lunch åt de 213 kalorier extra.
Mm.
Medan de inte hittade någon signifikant skillnad på middagen. Som sagt.
Mm.
Och vad åt de då mer av? Jo, det var ju inte proteindelen, för att den var precis lika stor. Alltså energiintaget från protein var lika stort mellan de här veckorna som grupperna som de testade de olika dieterna, utan det var istället kolhydrater och fett som de överåt. Och när det gäller aptitmätning, hunger, mättnad, nöjdhet, ätkapacitet, det fick man då uppge med en sån här visuell skala som en måttstock. Och den var densamma mellan de båda sätten att äta. Så det var inte någon skillnad inte heller i nöjdhet eller hur bekanta de var med livsmedel, utan de var lika bekanta med alla livsmedel. Så där. Det var ingen skillnad. Däremot så skilde det kraftigt i äthastighet. Den ultraprocessade maten gav en äthastighet på 17 kalorier i minuten jämfört med 7 kalorier i minuten för den oprocessade. Och det är ju ändå en ganska stor skillnad.
Mm.
Och det vet vi också är korrelerat med ett ökat energiintag i andra studier sedan tidigare. Någonting med 10-20% maximalt, om jag inte minns fel, som en sån här, man har korrelerat en ökad äthastighet kan orsaka.
Och kroppsvikten?
Kroppsvikten, ja, just det. Kroppsviktsförändringen. Den förändras med 0,9 kilo- uppåt på den processade maten, och då 2 veckor blir ungefär 0,5 kilo i veckan, vilket är ganska standard. Det vet vi sedan tidigare efter att ha arbetat med många grupper. Det är ungefär som man hamnar på i medeltal. Det är ganska exakt vad vi har landat på i våra grupputmaningar som vi också har gjort en lång rad mätningar på då.
Ja, där folk ligger om från en standardkost till en paleokost.
Ja, ja just det. Viktnedgången. För viktnedgången var ju densamma. Det glömde jag säga. Och vad man såg där, det var att det fanns ingen koppling mellan BMI och energiintag. Så att det var inte så att personer som hade ett högt BMI åt mindre, utan det var, eller gick upp mer i vikt. Utan det var ju så att det var väldigt hårt korrelerat till energiintaget, viktuppgången. Inte till BMI. Man såg att fettmassan ökade med 0,4 och muskelmassan med 0,3 under den här ultraprocessade. Energiförbrukningen och fysisk aktiviteten, alltså deltagarna fick sin metabolism uppmätt under hela studietiden. Och när de åt den ultraprocessade maten så förbrukar de också 51 kalorier mer per dygn. Vilket var att förvänta, det är en anpassning till ökat kaloriintag. Men jämfört med en oprocessade så var fettförbränningen. Fettförbränningen var ökad i den oprocessade gruppen. Men något minskade i den processade.
Men alltså fysisk aktivitet, det står, alltså det hade man inte kontrollerat för väl? Alltså så att de skulle röra sig lika mycket?
Nej,
eller sådär.
Jo, jag tror att de hade en föreskriven daglig fysisk aktivitet som var 20 minuter på en motionscykel. Alltså för att man inte ska få en så här effekt av inaktivitet. Nej. Man vill ju inte att människor ska hamna på en avdelning och studera hur det är metabolt att bli inaktiv under en månad, utan de hade en föreskriven aktivitet.
Under båda veckorna, så att det skulle vara samma fysiska aktivitet.
Ja, men ganska låg. Det var så här 30 till 40 VO2 max, vilket är ganska låg.
Nej, men precis, för där kan man ju tänka sig att i längden, om man då skulle fortsätta i tangentens riktning och bara äta processad bra mat under lång tid, så skulle man ju aktivt välja att kanske röra på sig mindre. För att man liksom får sämre energi och man går upp i vikt och så här. Så att den här förändringarna skulle ju kunna bli ännu större.
Ja, det finns annan forskning som har visat att konsumtion av processad mat kan ge minskad aktivitet. Men vad man ser med tiden är väl att man tenderar också att bli mer mätt på. Alltså att det såg man ju också att energiintaget i medel minskade ju från vecka 1 till vecka 2 med ungefär 100 kalorier. Men samtidigt så är det ju känt att vi idag äter ungefär 400 mer kalorier än vad vi gjorde för 30 år sedan. Så att det motsvarar ganska väl, den processade maten motsvarar ganska väl de måtten på hur mycket mer vi vet att vi äter idag än för 30 år sedan.
Och det här liksom, det här styrker ju också då att när man säger att, ja, men äter du en naturlig mat, alltså lagat från naturliga råvaror eller en paleokost, så behöver du inte tänka på hur många kalorier du äter.
Nej, exakt.
Att man kommer kontrollera det själv.
Ja, liksom. Det var ingen skillnad i de där måtten, som mättnad, nöjdhet, tillfredsställdhet med maten var absolut ingen skillnad. Utan det var bara att de åt väldigt mycket, de var nöjda på väldigt mycket väldigt mycket mindre. Och när man tittade på förklaringen till det, de tog ju blodprov på deltagarna och kollade en lång rad olika faktorer. Och några mått som jag tyckte var intressanta var väl att några hormoner kopplade till mättnad, som peptid YY, som är ett aptitdämpande hormon. Och det ökade vid den oprocessade kosten, så att mättnaden genom den mekanismen ökade. Men även det här hungerstimulerande hormonet grelin, som orsakar sammandragningar i magen, som man känner sig, det är det som gör det ljudet i magen när man är hungrig. Det minskade också. Eller det minskade, till skillnad från grelin då. Så att det är två stycken oberoende signaler som...
Nej, alltså grelin minskade.
Grelin minskade, peptid YY ökade. Det är aptitdämpande och det andra är aptitökande.
Så man såg det till och med på hormonell nivå liksom, på de här två veckorna bara?
Ja. Och en annan sak som man också såg var att inflammationsgraden minskade. Alltså CRP gick ner signifikant vid den oprocessade kosten. Men man såg inte någon skillnad i insulinresistens eller glukostolerans. Alltså glukostoleransen skildes inte mellan de två kostuppläggen överhuvudtaget. Men tiden var väldigt kort. Och sen var ju också så att de här personerna åt ju en vanlig amerikansk standardkost innan. Så att det kanske inte var förväntat att man skulle se stor skillnad. Den här processade maten som de började med kanske inte var så stor skillnad för dem.
Nej, men däremot så ska man kunna tänka sig att den oprocessade maten då skulle ha varit stor skillnad.
Ja.
Och att det kunde skett förändringar.
Ja, det var inte någon signifikant skillnad där.
Men jag tycker som tidigare studier vi diskuterade kring AIP och sköldkörteln. Alltså så här, när det är så pass kort tid. Mm. Så jag tycker det är fascinerande att man kan se förändringar på hormonerna på så kort tid.
Ja.
Alltså folk äter ju ett kostupplägg under många år ofta.
Ja.
Så då förstår man ju att det där kan ju såklart ske en förändring också på de där markörerna. Om man äter under längre tid såklart.
Ja, precis. Och det är de långsiktiga effekterna. Jag tror ändå att när det gäller energi, de liksom främsta resultaten av studien som visade på energiintag och viktnedgång. Alltså jag tror inte att det var så att energiintaget skulle närma sig det oprocessade. Absolut inte. För det här finns fler studier på sen tidigare som jämför olika kostupplägg. Och vi vet att paleokost som då innehåller bara oprocessat, det ger en betydligt högre mättnad. Det har bekräftats i en lång rad studier. Och den skillnaden kvarstår med tiden. Så att vad man kan dra för slutsatser av det här är väl att ta bort den ultraprocessade maten gör att man minskar energiintaget och att det kan vara ett sätt att behandla övervikt. Och att det medför viktnedgång. Och det gäller oavsett vilken diet man följer.
Men eller hur? Och då tänker jag, då behöver man ju inte, om man har då viktnedgång som syfte eller mål, så är det ju inte alltid nödvändigt att man ska lägga om till en paleokost, utan bara att man tar bort den ultraprocessade maten kommer kunna ge resultat.
Ja.
Så att vill man ha till exempel, man tål havre och vill ha det, så är ju inte det ultraprocessat, utan det är ju, alltså det finns ju sådana livsmedel som, och hel grädde liksom.
Eller, ja, precis.
Som inte är uppdelat i laktos och kasin.
Och det här oprocessade som man jämförde med i den här studien var ju allt annat än paleolitisk kost egentligen. Den efterliknade, man skulle kunna säga att den till en betydande del var paleolitisk kost. Men vi vet ju att det kostupplägg som man tillämpade här, det liknar mycket det som man har jämfört med. Det liknar mycket det som man har använt för att jämföra med paleolitisk kost. Och då har ju den rena paleokosten slagit den på fingrarna. Om man har jämfört exempelvis medelhavskost med paleokost så har den varit överlägsen. Och kost som innehåller ris och mejeriprodukter och sådär har vissa nackdelar. Trots att i den här studien var överlägset den processade kosten. Så Det finns ju grader här.
Absolut. På sid 200 i autoimmun handbok så har vi gått igenom fyra olika studier som har jämfört paleokosten med olika andra kostupplägg.
Mm.
Som också då är relevant utifrån det här perspektivet i och med att den paleokosten absolut inte inkluderar den processade maten, men att vissa av de andra kostuppläggen de kanske inte innehåller ultraprocessad mat i och för sig.
Nej.
Men det är precis det du sa då, att även andra, alltså där blir det också en skillnad.
Mm.
Även fast man använder då det oprocessade som var i den här studien.
Just det. Och jag tänkte att vi skulle kanske kunna ta ett separat avsnitt och förklara lite varför det här, för det finns ju en hel del forskning som, och en del hypoteser kring hur aptit regleras. Och det kanske kunde vara intressant att ta det i ett separat avsnitt för att följa upp det här. Varför blev det så här då?
Ja, men exakt.
Den här studien?
Ja. Och det som vi kan, men absolut, vi gör ett sånt avsnitt.
Mm.
Men det jag tänker vi kan summera med är bara köp liksom naturliga råvaror.
Mm.
Från butiken, där du ser vad det är för någonting.
Oavsett diet.
Oavsett diet, ja. Jättebra, tack
bra.
För idag.
Tack för idag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmun protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet, som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.